man läser kristna tidningar så är man medveten om att kristenheten trängs tillbaka i Sverige. Så därför tänkte jag att vi skulle ägna den här söndagen åt lite framgångsteologi. Det kan behövas. Och det ska bli den urgamla, inte några nymodigheter, utan som ni förstår av Klas så ska vi börja i till exempel Matteus 7 och 7. Det är ju ett fullkomlighetens tal. Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Det är inga dåliga löften. Jag vågar påstå att den vanligaste orsaken till uteblivna bönesvar är att vi aldrig bad. Det är den överlägset vanligaste. Och då infinner sig ju den något paradoxala frågan. Hur kan det komma sig att vi inte ber mer än vi gör? Och när jag säger vi så menar jag också mig själv. Jag tycker att det är underligt. Jag har sett, tycker jag, genom mitt liv så mycket hända som svar på bön. Så att jag tycker själv att jag borde be dygnet runt, men det gör jag inte. Och det är ju så att om vi annonserar en bönesamling så kan man tryggt säga att den ska äga rum i lilla salen om man nu har någon sådan. Det brukar inte bli någon rusning. Kyrkdörrarna brukar inte lossna av svängdraget. Det finns någonting som avhåller oss. Och Paulus har ett stycke människokännedom som han återger i Romarbrevets 8 kapitel och 7 vers. Romarbrevet 8:7. Det talar han om köttet, alltså den naturliga människan. Människan när hon får som hon själv vill eller när det blir som det blir. Köttets sinne är död. Ja, nu började jag 6 versen. Men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det finns en kraft i alla som är fientlig mot Gud. Och den har vi ständigt att kämpa med. Andliga segrar handlar inte bara om att flytta på berg och fikonträd och vad det kan vara mera, utan det handlar också om att övervinna något hos sig själv. Något som alltid sätter klackarna i backen. Något som inte vill vara med. Den här fiendskapen, den grundlades ju redan i syndafallet. Ni kan bli som Gud. Det är ju en intressant frestelse, ett intressant påstående. Det påstås ju ibland att skapelseberättelsen och syndafallet är påhittade. Och då måste jag säga, då vill jag gärna träffa författaren, för att det måste vara en alldeles osedvanligt begåvad person. Därför att det här är ju en bättre beskrivning av människan än man läser i vanliga psykologiböcker eller filosofiböcker eller så. Människan vill bli som Gud. Hon vill inte förvalta skapelsen, hon vill äga den. Hon vill klara sig själv. Hon vill inte be någon, varken Gud eller människor, om nåd. Hon vill gärna ta emot kärlek, men vill gärna få betala för den. Och att be är ju att på något sätt ödmjuka sig och utblotta sig, och det tar emot. Och ofta när vi ska tala om bön, så blir det istället hur man lyckas med bön. Jag brukar säga att den händelse som påverkat mänsklighetens tänkande mer än något annat var introduktionen av ångloket. Ångloket fick människan att tänka i helt nya banor. På räls kanske. För jag menar, predikaren säger det att allting är likadant, allting är likadant. Det händer inget nytt. Och det var väl kulturens villkor i stort sett. Utom för en liten överklass som hade tid och råd att hålla på och diskutera olika filosofier. Och så plötsligt så kan man färdas i 30 kilometer i timmen. Kan ni tänka er? 30 kilometer. Dunk, 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 dunk. Det skumpade inte, och det var ingen häst som lyfte på svansen och gjorde saker, utan det bara rusade iväg. Och det fanns de som tyckte att man borde bygga plank runt järnvägarna för att inte folk skulle få dåndimpen av detta framrusande, våldsamma. Människan hade själv ändrat tillvarons villkor. Wow! Och så kommer hela utvecklingstänkandet plötsligt på ett spår. Och då noterar vi framförallt i USA att man börjar tala om effektiv bön. Och man kan fundera lite grann över vad får man för gudsbild av ett sånt uttryck. Effektiv bön, det gäller att prata om kull Gud. Man blir som en dammsugarförsäljare som står med en fot i dörrspringan och ska sälja sitt bönämne till Gud. Ja, det är lite så vi vill ha det. Att kunna övertala Gud hellre än att kunna vädja. För det är ju ändå bönens nerv. Att vi ber om någonting, vi vädjar om något. Och om vi bläddrar tillbaka till vännen Matteus här och tittar lite grann i 18 kapitlet, så ska jag läsa några ganska välbekanta verser. Från början där, de första 5 verserna. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: amen säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket, och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Det här säger ju alltså Jesus till sina lärjungar. Ni behöver omvända er, säger han. Till dem. Ja visst, de diskuterade ju ofta och gärna om vem som var den största bland dem. Och Jesus menar att så länge den tanken föresvävar oss, så är vi på något sätt hållna utanför himmelrikets hemligheter och också himmelrikets skatter. Om ni inte omvänder er och blir som barn, ödmjukar er som barn. Där ligger alltså hemligheten. Jag kommer ihåg en kvinna på ett ashram jag ledde för många, många år sedan. Hon var gammal och böjd och gick med käpp. Och hon bad om ett samtal. Hon berättade om sitt liv. Och det hade varit den ena olyckan efter den andra. Jag ska inte räkna upp dem. Men hon log så vänligt och sa: Gud har varit så god i allt. Jag har bett och Gud har svarat på bön. Och när vi var färdiga så undrade jag vad skulle jag bidra med i sammanhanget. Vi skulle ju ha ett samtal och det förväntades av mig kanske att jag skulle bidra med något. Men hon hade ju bara lärt mig något om vad bön är. Glädje mitt i all smärta. Vad ville då säga att omvända sig och bli som barn i det här sammanhanget? Ja, jag tror att det betyder att vi måste acceptera att det här är saker som vi inte får inblick i och inte förstår. Gör det ändå. Därför vi är oerhört präglade, oerhört fostrade med att vi ska begripa allt. Och innan vi har begripit så är det inte riktigt sant och det är inte riktigt användbart. Men barnet har inte förutsättningarna för det begripandet och har heller inte det kravet. Utan det får vara ett mysterium. Pappa vet, och det räcker ju. Men sen behöver vi också få bli nollställda. Vi ska se i Matteus 9. Och 35. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det är ju en konstig uppmaning. Skördens herre måste vara själv vara intresserad av att sända ut arbetare. Ska vi behöva be om det? Ja. Vi är hans medarbetare. Och vi behöver också be om det som ligger på Guds hjärta. Därför är detta med bön så mycket ett lyssnande. Ni har väl hört den där om apotekaren som aldrig fick en magnesyl i vädret hemma. Och det är ibland så när vi ska be att Gud får inte heller en syl i vädret. Därför att vi pratar och lyssnar inte. Men att få lyssna in vad som ligger på Guds hjärta. Sök först Guds rik och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla er. Men vi ska till sist läsa lite grann i Filipperbrevet 4 som Claes var inne på alldeles nyss. För här finns ju rader som vi gärna läser och det finns rader som vi gärna hoppar över. 19:e versen är ju en sån här understrykar grej. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Underbart. Men Paulus skriver detta när han sitter i fängelse. Han har fått en gåva från vännerna i Filippi. Det här är ett tackbrev. Och tacka gör Paulus så här. 10:e versen. Det har glatt mig mycket, Herren, att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt. Och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Den sista meningen läser vi gärna. Men det här med att jag kan vara hungrig och jag kan leva i överflöd. Jag behöver Guds kraft för att klara båda delarna. Det är ju intressant. Vi som globalt sett är väldigt rika. Vi behöver väldigt mycket av Guds kraft för att klara av vår situation. Men när man på det sättet är nollställd, jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har, också om jag svälter, också om jag lider brist, också om jag sitter i fängelse, då kanske bönen får en ny valör i våra liv. Därför att vi behöver alla bli fria från besvikelser på bönens område. Det där som vi gärna ville få förklarat. Och det kan ibland vara väldigt smärtsamma saker. Vi tänker oss en inte alldeles ovanlig situation. Ett barn där mamma plötsligt insjuknar, 2 dagar senare är hon död. Och barnet som fått lära sig be Gud som haver och som fått höra att det är bara att be till Gud. Detta barn har bett i 2 dagar och det hjälpte inte. En sån människa behöver man ofta lösa i bön när han eller hon är vuxen. Därför att smärtan blev så outhärdlig och skapade såna avskärmningar gentemot Gud att bönen för alltid synes vara något alldeles omöjligt. Och jag tänkte att vi skulle sluta den här predikan med att vi vänder oss till Herren i tysthet en stund. Vad har jag för besvikelser? På vad sätt behöver jag bli löst? Herre, du vet vad som hindrar var och en av oss. Vad det är som får bönens flöde att upphöra. Är det kanske bara det att vi har gjort bönen till en tråkig plikt istället för att det är en underbar möjlighet? Du vet hur många av oss som tänker på bönens möjlighet med smärta i sitt inre och som behöver på något sätt försonas med livets villkor, försonas med dig. Låt försona er med Gud. Jag ber dig, Herre, att du frigör oss idag på den här punkten. Det kan röra dödsfall. Det kan röra invaliditet. Det kan röra svåra motgångar. Förkastelser av olika slag. Misslyckanden. Där man bad desperat till dig, Herre. Och till synes hände ingenting. Och jag ber dig, Herre, att du ska vända bönens tystnad till en bönens nådegåva. Att du utgjuter nådens och bönens ande över oss alla. Men särskilt över dem för vilka bönen har varit en stor smärta. Far, vi tackar dig att du lyssnar till oss, du som alltid vet bättre än vi själva. Amen.